Vet ni om att jag har varit fåraherde? Visst ingen, va? Nej. Jag har faktiskt jobbat ett helt år med att sköta får. Jag var lika gammal som Rasmus är nu, 19-20 år. Och jag tror jag berättat någon gång här förr, det var en predika, men jag hade inte alls tänkt det nu, men jag tyckte passa så in på det här. Det har ju varit en gode herdens söndag för tag sedan och då berättade jag det här. Men jag tänkte jag ska berätta en gång till. Därför det är så bra det här med att Gud leder oss. Och han är den gode herden, heter det. Och det läser vi om här. Och det som hände när vi passade om fåren var ju att vi ledde dem inte. Vi var jättedåliga på det. Vi stängde in dem i stängsel. Och så hände det en dag att ett får fick för sig att det var bättre gräs på andra sidan staketet. Och han tryckte ut staketet och fastnade i det. Och de andra, och det var 300 får, så det var inte så lite. De tryckte på och tryckte på och ville ut där också. Och till slut började de hoppa på varandra, hoppa över staketet. Och den stackars lilla fåret som var där först, det dog. Det tålde inte alla som sprang på ryggen, hoppa på den. Men de allra flesta, de bara hoppade. Och de hade aldrig gjort innan. Och så sprang de fritt på fälten utanför. Och ingen var där som ledde dem. Utan vi fick kalla ihop folk och försöka samla ihop dem och flytta stängslet så de var innanför stängslet som inte kom fel. Men så var jag en annan gång och hälsade på någon som verkligen hade lärt sig vara herde. Hon hade inte så många får, bara några tiotal. Och så hade hon en sån här vallhund också. Och så visade hon oss hur man bär sig åt egentligen. Man lär fåren att man kan ropa på dem. Och så går man före, hon hade en fin stav. Och så följde de efter. Och hunden hjälpte henne med att om några var lite på efterkälken så kunde han samla ihop dem och få dem till att följa efter henne när hon var en herde. Och det var mycket bättre sätt det. Och då förstår vi bättre vad Bibeln talar om när den säger att vi ska följa Jesus för han är vår gode herde. Jag tycker det var väldigt spännande att vara med om det där. Och jag hoppas att vi lär oss något om det. Att vi ska lyssna efter rösten som kallar oss och säger kom. Men jag ska läsa någonting annat. Och det handlar om att Gud från allra första början. Och det är så första kapitlet i Bibeln. Så hade han gjort hela jorden och allt som var på det. Och så tittar han på det och sen säger han. Det är bra alltihopa. Det är gott. Han var nöjd. Och sen så skapade han bland annat människan. Och gav människan i uppgift. Ta hand om det här nu. Det är så bra. Det är så jättebra. Nu har du chansen här att få göra någonting. Och du får leva av det. Du får använda frukterna och så vidare. Och sen när vi kommer till Nya testamentet så kommer ju Jesus. Och då har människorna under mellantiden ställt till det väldigt mycket. Redan då, mest genom att fördärva för varandra. Man krigade, man dödade, man faktiskt språkade väldigt mycket. Och så hade man lämnat Gud. Och lite efter Jesus så skriver aposteln Paulus här. Det man kan veta om Gud, det kan de ju se. Gud har visat det för dem. För sen världen skapades, så har det som visserligen är osynligt, men han syns i naturen och det som finns runt omkring. Hans eviga makt, hans gudomlighet, kan vi se i det han har gjort. Och där är det synligt. Därför finns det inget försvar för dem som inte tror, skriver Paulus. De har haft kunskap egentligen om Gud. För de har kunnat se hur han verkar, hur det fungerar. Men de har inte tackat honom för det minsta lilla. Och de försöker grubbla och tänka ut andra sätt än att tro på Gud. Och då blir det bara mörkare och mörkare i deras hjärtan. De ville vara visa och förståndiga, men istället blev de till dårar. Därför att de inte ärad och tackad Gud för att han hade gjort allting. I en psalm så står det här: må himlen vara glad, må jorden fröjda sig, må marken glädja sig, allt som är på den. Ja, må alla skogens träd jubla inför Herren, för han kommer. Vi kan se Gud överallt. Och jag tycker det är så fint när man kommer ut i naturen. Jag har varit bortrest ett par dagar, och på vägen hem så passerar jag bland annat Hökens ås. Jag har bott där förut, på en plats som heter Mullsjö, jobbat i området där omkring. Och anledningen till att jag står här idag beror på att jag jobbade där, konstigt nog. För då jobbade jag med scouter. Och jag blev pastor visserligen, men i uppdraget i att vara pastor i en av församlingarna så ingick att jag skulle ta hand om scouterna där. Jag hade varit lite scoutledare innan, men jag var van vid det. Men grannförsamlingen, en missionskyrka, han pastor där också, han och jag kom överens om vi ska samarbeta. Vi tar de yngre och kallar dem för J1-scout, och de har vi i min kyrka. Och hans scouter då, det var tonåringar, de kallar vi tonårsscouter. Så hjälptes vi åt, så vi två var scoutledare ihop, två pastorer plus några medhjälpare till. Och till slut blev det väldigt stort, och vi fick väldigt många med. Och så åkte vi till Sundsvik på läger, så träffade vi Magnus och Maria och Bosse. Ja, du var inte med då tror jag, men det var andra ledare med. Och jag tyckte de var så trevliga och så bra, och så hade de så snälla scouter från Mölndal, från Krogsätt kurskyrkan. Matilda heter de och lite annat sådär, de är stora nu. Så jag tyckte det var så jättebra. Så att sen när jag så småningom skulle flytta till Göteborg och jobba kyrka här, och det fanns inga scouter där, så tänkte jag då ska Helena få gå scouterna i kurskyrkan, tänkte jag. Och sen blev Magnus, sen blev Rasmus, och sen har blivit Joel, Johannes, och så blev vi medlemmar här till och med ett slut. Så det beror på detta att jag var scoutledare egentligen från början, och jag träffade scouter från Mölndal. Men under den tiden så hände en intressant sak. Jag hade en väldigt stor scoutgrupp hade vi ett tag, och jag hade en församling till som vi kallar dem inte scouter, men vi jobbar på ungefär samma sätt. Så att det var en 50-60 stycken egentligen. Och så träffade vi från den stora kyrkan i Göteborg, Sarankyrkan, träffade vi scoutledare också. Så jag, en gång så bjöd jag in dem till vår hikeplats som låg på väldigt fint ställe nära en å som hette Tidan och massa fin skog runt omkring. Och vid den här hikeplatsen så skulle jag och min medarbetare ut och förbereda. De skulle komma, och de hade kanske, jag vet inte hur många de var, kom inte ihåg det, men de hade säkert 20-tal scouter med sig. Så det var väldigt viktigt att göra ordning innan. Så jag och min kompis eller medarbetare, vi åkte ut några dagar innan och skulle förbereda där. Det var så fint där, så vackert, och så kom vi köra. Och helt plötsligt upptäckte, nej men, sa jag till Fredrik när vi satt i bilen där. De har ju tagit bort skogen. De hade gjort ett enda stort kalhygge där runt omkring. Jag har aldrig gillat kalhyggen, därför jag tycker man kan sköta skog på annat sätt. Men det finns andra som förstår sig på det bättre. Men just runt våran hajkplats och det lilla torpet som vi hyrde där i samband med det och där vi ska bygga upp det. Där var det ett jätteområde som all skog var borta. Men de hade sparat runt det torpet, runt själva platsen, var en smal sträcka med skog som var kvar. Så när vi kom ner där så var det faktiskt så det såg ut som det var skog. De hade tänkt på oss som skulle vara där och alla andra som skulle hyra det istället. Och så kör vi in med bilen där, en gammal Saab som jag har där, och svänger upp framför det lilla huset som står där. Och då upptäcker jag att vi var inte ensamma. Det står en stor fågel. Vet ni hur stor en tjädertupp kan bli? Alltså den är, själva kroppen är ju så här, och sen är det ju så att den har, när den slår ut vingarna så blir den jättestor. Och den kommer mot oss när vi kliver ur bilen och flyger på oss och hackar efter oss. Och vi visste inte vad vi skulle göra. Vi tog skydd bakom bilen och sen fram med nyckeln och låste upp till huset och tog skydd in i lilla huset och diskuterade hur ska vi göra. Om två dagar ska vi ha alltså massa scouter här, och här är en tjädertupp som har fått alltså fnatt. Vad har hänt? Och vi kom överens om att vi skulle ändå försöka lassa ur grejerna i bilen. Och vi ställde in det huset och ha det så länge. Vi tog ut en kratta som stod där inne och motade mot tjädern där. Och han försökte hela tiden hacka på oss. Hela tiden precis. Alltså han släppte oss in. Och så var det ett konstigt ljud. Något slags kluckande, karaktäristiskt ljud som tjädrar har. De som hört det vet hur det låter. Och ni vet hur tjäder ser ut också. Va? Den ser nästan ut som en rovfågel. Fast den inte är det. Den är en hönsfågel egentligen. Därför den har sån där näbb. Och det är en hård näbb. Och när han hackade då på krattan och så, det var verkligen hårt. Och till slut så kastade vi oss in i bilen. Vi byggde inte upp några vindskydd, ingenting där. Det var inte lönt. Vi måste besluta oss för att göra någonting. Och det var ju bråttom. Jag ville inte ringa till någon jägare eller sådär. Eller någon, det var väl kommunen som ägde marken där. Jag tänkte vi måste tänka ut någonting. Hur ska vi göra? Och det lustiga var när vi körde därifrån, det kanske jag måste berätta. Så ni vet hur de äldre sabarna ser ut med sådana stora kofångare som är gummiklätt. Och de är väldigt tjocka så här. Han sprang och hackade bak på den kofångaren när vi körde sakta iväg så att hela bilen liksom skakade. Så hårt slog han. Så att det var nog inte så där bra att bli hackad. Nej, så jag funderade på hur jag ska göra. Och jag åkte hem till Mullsjö. Kom jag på att jag hade sån där stor tältduk som vi hade haft till ett stort familjetält av gammal typ som är alltså flera meter i storlek. Så nästa dag åkte jag ut ensam, min medhjälpare kunde inte åka med utan jag åkte dit själv. Och då står fortfarande den här tjädertuppen där på gårdsplan där vi skulle alltså bygga upp den här platsen då för hajken. Och han springer mot mig med samma mot bilen kommer där och jag rusade in och fick tag i krattan där. Men medan jag höll honom borta med krattan så fick jag ut den här tältduken och bredde ut på marken och släppte efter med krattan och så sprang han upp på tältduken och attackerade och då slängde jag den över honom och knöt ihop den som en säck. Han var rätt tung och så la jag in den i sabeln, så körde jag flera kilometer bort till ett ställe där det inte var hygge. Det är ju så att någon hade tagit hans revir, hans område. Skogsbolaget hade alltså gjort så att han hade ingenstans att vara. Så nu skulle han skaffa nytt revir och det var vår hajplats. Då kom vi och störde där. Jag hoppas han fick ett bra nytt område där vi släppte ut honom sen, eller jag släppte ut honom. För där var det skog och fint så han inte kom i slagsmål med någon annan tjädertupp. Men vad jag vet står skogen kvar fortfarande på det stället och det är många år sedan. Så lever han idag så är han väldigt gammal förresten. Så att det tror jag inte. Men då kan man undra, vad har hänt alltså med den här tjädern? Och vad har det att göra med det jag vill säga idag? Och det är helt enkelt så att när vi människor inte förvaltar det Gud har sagt till oss att förvalta och ta hand om, då blir det fel. Det verkar vara rena hjärnsläppet på den här stackars tjädern. Färdig för dårhuset. Men det var faktiskt människor som hade rubbat på balansen. Alltså när växter och djur, även alla minsta bakterier och allting som finns, fungerar tillsammans som det är tänkt, då är det balans. Man talar om ekologi bland annat. Och den här stackars tjädern var totalförvirrad på grund av att ordningen rubbats. Och vad lär vi oss av det här? Och vad lärde jag mig? Jo, det är att Gud vet bättre än vi. Skaparen vet bättre än vi. När Guds ordning rubbas blir det jobbigt för alla som är inblandade. För stora, för små, för växter, för djur, för himlens fåglar, för det som finns i havet. Och Guds medel för att återställa ordningen i skapelsen är att vi följer det ordet om att ni ska ta hand om det. Och det här är inte bara en sak som handlar om att gå ut i naturen och sköta om naturen, utan det handlar om människans inre också. Gud har gett någonting till oss. Och jag tror att den bästa för att återställa ordningen i det Gud har tänkt, det är tron på Jesus. En tro som inte är någonting som vi ska vara duktiga i, utan handlar om vi ska lära känna vad Gud vill. den ordning han har tänkt för oss. Och den utgår från en kunskap om att man är älskad, att man är värdefull, att alla människor har lika värde och att vi har ett uppdrag, nämligen att ta hand om varandra, ta hand om skapelsen. Och den person i hela universum som älskar mig mer än någonsin och mer än någon annan gör, inbjuder mig och dig. Kom till mig, jag är den gode herden. Du kan lära känna honom. Tro är att tacka ja till den här inbjudan och vara med om att återställa världen till det Gud har tänkt. För det handlar om att människor har lämnat tron på Gud för någonting annat. Och när man försöker återställa saker och ting utan tro på Gud, då blir det inte helt. Då blir det bara delvis helat. För vad Gud vill är att människans inre också ska återställas. Så den här gudskontakten som han skapade oss med från början, och där det här med att ta hand om och förvalta egentligen lades i människans liv, att det också återställs. Jesus kom för att återställa ordningen på alla områden. Och han vill lära oss att Gud har skapat för först, att han har gjort det. Att han ligger bakom allting. Och att han är stor och mäktig. Att han är suverän. Att han är herre överallt. Han vill erbjuda oss att vara tillsammans med Gud för alltid i evighet. Gud älskar världen så enormt mycket att han gav oss Jesus. För att ingen ska gå förlorad utan ha evigt liv. En scout. Ja, vad betyder scout egentligen? Vet ni det? Jag vet Magnus. En spanare. En som spejar, ser in i framtiden men också på det som är runt omkring. Och då ska jag vilja uppmana oss alla som är här idag. Spana in vad Gud kan ge. Ta emot Gud helt och hållet genom att följa honom i det han har kallat oss till. För han vill att vi ska komma till honom, den gode herden. Ska vi be? Herre, jag ber dig att du ska plantera det här i våra liv. Att du har satt oss här på jorden för att det ska fungera. Och tack för att du har lärt oss att det fungerar bara genom att vi följer dig. Tack för att det är enda vägen för att komma hem och komma i balans med det som du tänkt. Det är att tro på dig. Och jag ber att vi alla som här ska förstå det och säga ja till det. Amen.